the quotation from the Svensk Kyrkotidning,
det citatet som jag nämnde från Svensk Kyrkotidning,
which spoke of the church as a life lived in faithfulness to Christ,
som talade om kyrkan som ett liv som leves i trohet mot Kristus,
is only one of many such expressions that could be cited.
Är bara ett av många liknande uttryck som kunde citeras,
which clearly confuse the holiness of the church with the good works of men.
Och som alltså klart blandar samman kyrkans helighet med människors egna gärningar, egen godhet.
This emphasis on human merit and human action,
och denna betoning av mänskliga meriter och mänsklig handling,
in the modern view of the church,
i moderna uppfattningar om kyrkan,
surely lies at the root of the efforts of the church,
ligger förvisso i roten för kyrkans ansträngningar,
which in our time tries to make this world a place where justice and holiness prevail.
Som i vår tid försöker göra kyrkan till en plats där rättvisa och helighet råder.
Or make this world a place.
Ja, alltså göra världen till en plats med rättvisa strukturer.
This view of the church is really tied up with the social gospel.
Och den här synen på kyrkan, den är sammanknuten med det här sociala evangeliet.
And all these efforts of the church of our time,
och alla dessa ansträngningar från kyrkans sida i vår tid,
to make this world a perfect place for men,
för att göra den här världen till ett fullkomligt paradis för människan.
At least to make it as perfect as it possibly can be.
I varje fall för att göra det så fullkomligt som möjligt.
Lose sight of the sinfulness of man.
Förlorar ur siktet människans syndfullhet.
And many churchmen in our time.
Och många kyrkoledare i vår tid.
Seem to forget.
Tycks glömma.
That this sinfulness of man corrupts every social and political and economic system.
Att denna syndfullhet gör om inte korrumperar varje socialt ekonomiskt system.
And it really ignores the total depravity of men.
Och i själva verket så ignorerar man människans totala syndafördärv.
And we therefore we need to emphasize in our time.
Och därför behöver vi i vår tid betona
the true biblical definition of sainthood.
Den sanna bibliska definitionen av helighet.
Unless we are clear on that.
Om vi inte är klara på det.
We will never be able to make clear to men what the communion of saints really is.
Så kan vi aldrig göra det klart för människor vad som menas med det heliga samfund.
True sainthood.
En sann helighet.
Can come to man only through the forgiveness of sins.
Kan komma till människan endast genom syndernas förlåtelse.
Only in that way can sin be overcome.
Endast på detta sätt kan synden övervinnas.
Saint Augustine was correct.
Augustinus hade rätt.
When he said that in this life,
när han sa att i detta livet,
our holiness consists more in sin's remission than in life's perfection.
Består vår helighet mera i syndernas förlåtelse än ett fullkomligt liv.
The holiness of the church is first and foremost always the righteousness of Christ.
Kyrkans helighet är först och främst och alltid Kristi rättfärdighet.
St. Paul teaches that very clearly in his letter to the Ephesians.
Det lär Paulus mycket klart i sitt brev till Efesierna.
Where in the fifth chapter he says,
där han i femte kapitlet säger,
that Christ loved the church,
att Kristus älskade kyrkan,
and gave himself for it,
och utgav sig själv för henne,
that he might sanctify and cleanse it,
att han skulle helga och rena henne,
with the washing of water by the word,
genom ett vattnets tvättande genom ordet,
that he might present it to himself a glorious church.
För att han skulle kunna ställa fram för sig en härlig kyrka.
Not having spot or wrinkle or any such thing.
Utan fläck och skrynka och annat sådant.
But that it should be holy and without blemish.
Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig.
It is therefore Christ who makes the church holy.
Det är alltså därför Kristus som gör kyrkan helig.
And not the church which makes itself holy.
Det är inte kyrkan som gör sig själv helig.
Or which makes the world holy by all kinds of rules and regulations intended to make this a perfect world.
Eller som gör världen helig genom alla möjliga regler och stadgar i avsikt att helga världen.
The true saints of God are always those,
Guds sanna helgon eller heliga är alltid de,
who have washed their robes and made them white in the blood of the lamb.
Som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod.
And for that reason also,
och av denna anledning är det också så,
the doctrine of the church can only be clear,
att läran om kyrkan endast kan vara stå klar för oss,
where the doctrine of the vicarious atonement is clear,
om läran om Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse står klar för oss.
It is true of course that in the church we expect to find holiness of life.
Det är klart att vi inom kyrkan väntar oss att finna ett helgat liv.
And it is the will of God that his people should live lives of holiness.
Och det är Guds vilja att hans folk ska leva ett heligt liv.
But we must even there never forget.
Men vi måste i alla fall aldrig glömma
that the holiness of life that is found in the church,
att det heliga liv som man finner i kyrkan,
is true holiness only because of the forgiveness of sins,
är en sann helighet bara till följd av syndernas förlåtelse.
Without the forgiveness of sins,
utan syndernas förlåtelse,
our life could never be called a life lived in faithfulness to Christ.
Kunde vårt liv aldrig kallas för ett liv som är levt i trohet mot Kristus.
Because a life which is truly lived in faithfulness to Christ,
ett liv som i sanning är levt i trohet mot Kristus,
must be a life which is totally without sin.
Måste vara ett liv som är totalt fritt ifrån synd.
And yet the prophet Isaiah was also speaking of the true Israel of God.
Och Jesaja talade dock om det sanna Guds Israel.
When in the 64th chapter, the sixth verse of his book,
när han i 64:e kapitlet och 6:e versen i sin bok,
says that all our righteousnesses are as filthy rags.
Säger att all vår rättfärdighet är så som en fläckad klädnad.
In the original Hebrew, the word for righteousness is in the plural.
I hebreiska grundtexten är ordet för rättfärdighet här i pluralis.
And it refers to the righteous actions that are done by God's people.
Det syftar alltså på de rättfärdiga handlingar som Guds folk utför.
In other words, Isaiah does not say that our sins are like filthy rags.
Jesaja säger alltså inte att våra synder är så som en fläckad klädnad.
That we could understand easily.
Det kunde vi mycket lätt förstå.
But he says that our righteousnesses,
utan han säger våra rättfärdigheter,
all the right things we do,
alla de riktiga saker som vi gör,
are also filthy rags,
är också fläckade klädnader.
And Dr. Martin Luther says,
och Dr. Martin Luther säger,
that a Christian sins in all his good works.
Att en kristen syndar också i alla sina goda gärningar.
Our good works are never as perfect as they ought to be.
Våra goda gärningar är aldrig så fullkomliga som de borde vara.
And for that reason Saint Peter says in chapter 2 verse 5 of his first letter.
Och av den anledningen så säger Petrus i första Petrus 2:5.
That the offerings that Christians bring to God,
att de offer som kristna frambär åt Gud,
are acceptable to God through Jesus Christ,
är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus.
The blood of Jesus must wash away also the filthy stains on our good works.
Kristi blod måste tvätta bort också de smutsfläckar från våra goda gärningar.
And therefore only in that sense can the church be called the communion of saints.
Och därför kan kyrkan bara i denna mening kallas för det heliga samfund.
The church is the assembly of all those,
kyrkan är sammankomsten av alla dem,
who through faith in Christ have made the forgiveness of sins their own.
Som genom tron på Kristus har gjort syndernas förlåtelse till sin egen.
Because only in that way have they become truly holy.
Endast på detta vis har de blivit i sanning heliga.
And this is the way Paul describes the church in the first verses of his second letter to the of his first letter to the Corinthians.
Ja, och det är på detta vis Paulus beskriver kyrkan i sitt första brev till Korintierna.
There he addresses the church in Corinth.
Där tilltalar han församlingen i Korinth.
And he defines it as those who have been sanctified in Christ Jesus.
Och han definierar den som de som har blivit helgade i Kristus Jesus.
So only believers in Christ are called saints.
Så alltså endast de som tror på Kristus kallas heliga.
And yet all believers in Christ are called saints. Only believers in Christ are called saints, but all believers in Christ are called saints.
Och alla troende i alla som tror på Kristus kallas heliga.
Here we might pause for a moment to look at the Roman Catholic punctuation in the Apostles' Creed.
I det här sammanhanget kanske vi ska se hur de romerska katolikerna sätter komma och punkt i den apostoliska trosbekännelsen.
See, in our Lutheran church we say we believe in the Christian church, comma, the communion of saints.
I den lutherska kyrkan så säger vi tror på den kristna kyrkan, eller den allmänliga kyrkan säger vi i Sverige, komma, det heligas samfund.
In the Roman Catholic Church, often a semicolon is put between the two phrases.
Men inom den påvens kyrka sätter man semikolon mellan dessa båda uttryck.
The Holy Christian Church is the Roman Catholic Church.
Den heliga allmänliga kyrkan, det är för dem den romerska kyrkan.
And the communion of saints, they say, are those people who are now in heaven.
Och så säger man att det heliga samfundet är de människor som nu är i himmelen.
Because the saints are those who have finished their time in purgatory.
Till de heliga eller helgonen är för katolikerna de som har avslutat sitt liv i skärselden.
As you know, in Roman Catholic theology, a man becomes a saint by holy works.
Som ni vet så är det ju så i romersk katolsk teologi att en människa blir ett helgon genom heliga gärningar.
He is started on that way by the sacraments.
Man har börjat med dessa goda gärningar genom sakramenten.
And through the sacraments men receive more and more power to do good works.
Och genom sakramenten får då människan mer och mer kraft att göra goda gärningar.
And as they do more and more good works, they become more and more holy.
Och när man gör mer och mer goda gärningar blir man mer och mer helig.
But most people don't finish that work by the time they die.
Men de flesta har inte hunnit färdig med detta arbete när de dör.
It is very seldom that somebody goes directly to heaven when he dies.
Och därför är det mycket sällan att en människa går direkt till himmelen när hon dör.
And they first of all have to go to purgatory.
Först måste man gå till reningsplatsen, till skärselden.
Where all the unholiness is cleansed out of them.
Där all ohelighet ska renas bort ifrån dem.
And then finally, when they have become perfect lovers of God.
Och så slutligen när de till sist har blivit fullkomliga i sin kärlek mot Gud.
Then they are taken to heaven.
Då tas de upp i himmelen.
And then they are really first saints.
Och då först har de blivit heliga, helgon.
Here the Roman Catholic Church really shares in its definition of holiness with much of modern Protestantism.
Och här så är romersk katolsk teologi mycket lika många inom modern protestantism.
Who also lay so much stress on the works of men when they talk about the holiness of the church.
Såna som också lägger så mycket vikt vid människans gärningar när man talar om kyrkans helighet.
If it were not for a misunderstanding of what it means by believing in Christ.
Om det inte var för detta att man missförstår vad det innebär att tro på Kristus.
It would probably be possible for us to continue with the next point.
Så kunde vi fortsätta med nästa punkt.
But it is important in our time once more to stress that faith in Christ.
Men det är viktigt att vi än en gång just i vår tid betonar detta att tro på Kristus.
Is always faith in the scriptures.
Är alltid tro på skriften.
The believers in Christ,
de som tror på Kristus,
are those who believe in the promises of God which he has given to us in the Bible concerning Christ.
Är de som tror på de löften som är givna i skriften av Gud angående Kristus.
Those who believe in the vicarious atonement,
de som tror på den ställföreträdande försoningen.
Those who believe in God's verdict of justification,
de som tror på Guds rättfärdig förklaringsdomslut.
It is not just a vague life, a vague the church therefore is not just a vague gathering around Christ.
Det är alltså inte så att kyrkan bara är en diffus samling runt Kristus.
That can mean many things in our time.
Det kan ju betyda ganska mycket i vår tid.
But the church is a gathering around Christ.
Utan kyrkan eller församlingen är en samling runt Kristus.
Only in this sense.
Bara i den meningen.
That it is made up of people who believe in his vicarious atonement.
Att den består av människor som tror på hans ställföreträdande gottgörelse.
And who accept the verdict of justification which has been pronounced on the world.
Och som accepterar den rättfärdighetsförklaring som har uttalats över världen.
Now the failure to keep the true definition of holiness in mind,
och misstaget att inte kunna komma ihåg den rätta bestämningen av helighet,
in defining the church,
när man nu ska definiera vad kyrkan är,
has also led to a false emphasis on a false love,
har också fört med sig en felaktig betoning av kärleken,
which is looked upon as the bond that binds Christians together in the church rather than faith.
Man ser på kärleken som någonting som binder samman de kristna i kyrkan istället för tron.
Here both liberalism and neo-pentecostalism agree.
På den här punkten så kan både liberaler och nypingstvänner ta varann i hand.
They both separate the unity of the church from the concept of unity of doctrine.
Båda kyrkans enhet och enhet i läran.
Instead they often say that it is love that unites us.
Man säger istället ofta att det är kärleken som förenar oss.
And that it is doctrine that divides us.
Och att läran skiljer oss.
A few years ago I attended the convention of the Missouri in Milwaukee.
För några år sedan så om en årskonferens av Missouri synoden i Milwaukee.
And there the fellowship with the American Lutheran Church was being discussed.
Och där diskuterade man kyrkogemenskap med den amerikanska lutherska kyrkan ALC.
And many of the conservative members of the Missouri Synod,
och många av de konservativa medlemmarna i Missouri synoden,
spoke of the need for full unity of doctrine as a prerequisite for church fellowship with the American Lutheran Church.
Talade då om att man först måste ha full enhet i läran innan man kan gå i kyrkogemenskap med ALC.
During the recess after that session,
och efter denna session när man hade en paus,
I met a Missouri Synod pastor who had become a Pentecostalist.
Så mötte jag en Missouri pastor som hade blivit karismatiker.
And he said to me that this was a hopeless discussion.
Och han sa till mig, det här var en hopplös diskussion.
Said all this talk about unity of doctrine only will tear the church apart.
Allt det här talet om enhet i läran kommer bara att slita kyrkan i stycken.
He said we will never be able to find unity with the American Lutheran Church on the basis of unity of doctrine.
Han sa vi kommer aldrig att kunna hitta någon enhet med ALC om vi börjar att tala om läran och kräver enhet i läran.
What he said, what we have to learn is unity must be established on the basis of love.
Utan vad vi måste lära oss, sa han, det är att enhet ska grundas på kärlek.
And this is something that we must also bear in mind in our practical relationships in the church.
Och detta är också något vi måste komma ihåg i vår praktiska relationer inom kyrkan.
So often we too are moved by the love that we have for our fellow men to think that we ought to fellowship with them.
Det är ofta så att också vi röres av kärleken och för att praktisera gemenskap med vår nästa.
But as we will see later on, the practice of church fellowship can never be determined on the basis of what is called love.
Men som vi ska se längre, så kan praktiserandet av kyrkogemenskap aldrig få grunda sig på det som
those who call for unity,
de som ropar på detta slags enhet,
often say that unity in doctrine is absolutely impossible.
De säger att enhet i läran är absolut omöjlig.
They say this now. They say that doctrine, the discussion of doctrine, only serves to drive Christians away from each other.
Man säger att ha lärosamtal tjänar bara att driva kristna ifrån varann.
But why should unity of doctrine be something that is unachievable?
Men varför ska enhet i läran vara någonting som är ouppnåeligt?
It is unachievable only if we set our own reason and our own will and our own feelings above the scriptures.
Det är ouppnåeligt bara om vi sätter vårt eget förnuft och vår egen vilja och våra egna känslor över skriften.
Where there is a willingness to let the Bible speak in its clarity.
Där det finns en vilja att låta Bibeln tala i sin egen klarhet.
There should really be no problem.
Där ska det egentligen inte finnas några problem.
Some years ago I met a man who was not a member of any church.
För några år sedan träffade jag en person som inte tillhörde någon kyrka.
And I spoke to him about the Savior.
Och jag talade med honom om frälsaren.
And I very quickly discovered that this man knew the Lord Jesus Christ.
Och jag upptäckte mycket snart att denne man kände Herren Jesus Kristus.
I asked him why he wasn't a member of any church.
Och frågade jag honom varför är du inte medlem i någon kyrka?
He said, because I have never found a church which is faithful to the Bible.
Och då sa han, det är därför att jag inte hittat någon kyrka som är trogen Bibeln.
He said that he had been brought up as a Methodist.
Han sa, jag har uppfostrats som metodist.
But when he was 12 years old, he quit going to church.
Men när han var 12 år gammal slutade han att gå i kyrkan.
And I asked him why he didn't go to church.
Och då frågade jag honom, varför slutar du med det?
He said, because the pastor was always talking about what he thought and what seemed right to him.
Då sa han, jo, det var därför att prästen alltid talade om vad han tänkte och tyckte och vad han tyckte var rätt.
And he didn't say what the Bible said.
Och han sa inte det Bibeln sa.
So he said he decided to stay home and study the Bible all by himself.
Så därför sa han, beslöt han att stanna hemma och studera Bibeln själv.
At the time I met him he hadn't been in church for 22 years.
När jag träffade honom hade han inte varit i kyrkan på 22 år.
But I invited him to come to our services.
Men jag inbjöd honom att komma till våra gudstjänster.
I told him that there he would hear what the Bible said.
Jag sa åt honom, där ska du få höra det Bibeln säger.
And he came.
Och han kom.
And he said that after the service that this is what he believed.
Och han sa efter gudstjänsten att det här var ju det som han trodde.
So I encouraged him to keep on coming.
Så därför uppmuntrade jag honom att fortsätta att komma.
And he came many times.
Och han kom ofta.
And finally I asked him whether he didn't think that he wanted to join our church.
Och till slut så småningom frågade jag honom om han inte borde gå in i vår kyrka.
And he said, well, I don't know everything that your church teaches.
Och då sa han, men jag vet inte allt det som er kyrka lär.
And I said, well, that's we always instruct people before we accept them into church membership.
Men då sa jag till honom att vi ger alltid folk undervisning innan de kan bli medlemmar.
And I invited him to come to the adult instruction class.
Och därför uppmanade honom att komma till vår vuxenundervisning.
And I'll never forget that instruction class.
Och jag glömmer aldrig den undervisningen.
Because I think after every single lesson he said to me.
Ty jag kommer ihåg att efter varje lektion så sa han till mig.
I haven't changed my mind about anything yet.
Han sa, jag har inte ändrat mening i något stycke än.
Because everything that I heard here is exactly what I learned from the Bible.
Ty allt det jag har hört här är precis det som jag har lärt mig från Bibeln.
Until we got to the very last lesson.
Ända tills vi kom till sista lektionen.
In the doctrinal part of the course. In the doctrinal part of the course. After we had a few practical lessons after that.
Jaha, sen vi kom till den läromässiga delen i kursen.
In that lesson we discussed the doctrine of the Lord's Supper.
Och i den lektionen så tog vi upp läran om nattvarden.
And when I said that this was that in the Lord's Supper the Savior gives us his body and his blood to drink.
Och när jag sa till honom att i nattvarden så ger oss frälsaren sin kropp och sitt blod att äta och dricka.
And That the bread is the body of Christ and the wine is the blood of Christ.
Och att brödet är Kristi kropp och att vinet är Kristi blod.
And then he began to argue.
Då började han att diskutera, argumentera.
And he said, well, that couldn't be.
Och då sa han, ja, men så kan det ju inte vara.
Because it just has to mean the body of Christ.
Utan det måste vara att det måste beteckna Kristi kropp.
But I said to him, but why don't we just read the text?
Men då sa jag till honom, varför ska vi inte helt enkelt bara läsa texten?
And so I asked him to read the Bible passages in which the doctrine of the Lord's Supper is taught.
Så jag bad honom läsa de bibelavsnitt där läran om nattvarden finns.
And he said, well, it does say that it is the body of Christ.
Och då sa han, ja, jag måste medge att det står att det är Kristi kropp.
And he said, so it must be his body.
Och då sa han, så därför måste det vara hans kropp.
And that was the only problem we had in the whole course of instruction.
Så detta var det enda problem vi stötte på under hela den här vuxenundervisningen.
It is an illustration of how if men simply read the words of scripture.
Det här är en illustration av att om människor bara läser helt enkelt som det står.
If they will simply accept the words as they stand there.
Om de bara accepterar orden som de står där.
There shouldn't be much difficulty in finding unity of doctrine.
Då skulle det inte vara mycket svårighet att finna enhet i läran.
One of the great joys of my life has been my association with the Lutheran Confessional Church in Sweden.
En av mina stora glädjepunkter i livet är mina kontakter med Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige.
When I came to Sweden for the first time in 1972.
När jag kom till Sverige för första gången 1972.
I knew that I was coming to a country where the Lutheran faith is widely attacked.
Så visste jag att jag kom till ett land där den lutherska tron är utsatt för attacker på bred front.
I had read some of the books of Nygren and Aulén.
Jag hade läst en del böcker av Anders Nygren och Gustav Aulén.
And I thought that these men represented the Swedish church.
Och jag trodde att det var de som representerade den svenska kyrkan.
And that this is the kind of Lutherans I would find in Sweden.
Och att det är den typen av lutheraner jag kommer att möta i Sverige.
I knew that some of the men associated with Biblicum were more conservative than that.
Men jag visste att en del av dem som hörde samman med Biblicum var mera konservativa än så.
But I never expected to find people who were as conservative as they really were.
Men jag hade inte väntat mig att möta människor som var så konservativa som de i verkligheten var.
I remember in one of my first lectures.
Jag kommer ihåg att ett av mina första föredrag.
I said that I could not worship together with the group gathered there.
Så sa jag att jag kan inte ha gudstjänstgemenskap med den grupp som har samlats där.
Because I did not know what their doctrine was.
För jag visste ju inte vad de hade för lära.
And I was really surprised when I discovered that we agreed on everything.
Och jag var mycket förvånad när jag upptäckte att vi var överens i alla stycken.
It is often said here in Sweden too.
Det sägs det ofta också här i Sverige.
That the Lutheran Confessional Church is a daughter of the Wisconsin Synod.
Att Lutherska bekännelsekyrkan är en filial till Wisconsin synoden.
People who say that just don't know what they're talking about.
Människor som talar så, de vet bara inte vad de talar om.
The Wisconsin Synod just happened to find some people in Sweden who learned the same thing from the Bible that we had learned from it in America.
Istället var det så att Wisconsin synoden råkade möta några människor som hade lärt sig av Bibeln precis detsamma som vi.
And we found here brothers and sisters in the faith.
Och vi fann här över bröder och systrar i tron.
And we did not teach them their Lutheranism.
Det var inte vi som lärde dem den lutherska läran.
They had learned that from their study of the Bible.
De hade lärt sig det genom att studera Bibeln.
It is just another example of how unity of doctrine can be achieved.
Återigen ett exempel på hur enhet i läran kan uppnås.
Not by what we do.
Inte genom vad vi gör.
But what God has done for us.
Utan vad Gud har gjort för oss.
In making us see the clear teachings of the Bible.
Genom att låta oss se Bibelns klara, tydliga läror.
And in that connection it should be said,
och i detta sammanhang bör det sägas,
that the various doctrines which are found in the church,
att de olika läror som finns i kyrkan,
are not varying allowable interpretations of the Bible.
Är alltså icke tillåtliga olika tolkningar av Bibeln.
They are in fact very often proud denials of what the Bible clearly says.
Utan de olika lärare som finns är i själva verket ofta är stolta och tydliga förnekanden av vad Bibeln tydligt lär.
Or they are born out of the fear.
Eller de har fötts fram av fruktan.
That if we let the clear statements of the Bible speak,
att om vi låter Bibelns klara påståenden stå där,
it will be dangerous.
Så blir det farligt.
For example,
till exempel,
the Baptist Church says that baptism doesn't save anybody.
Så säger baptistkyrkan att dopet frälsar ingen.
The Bible says in plain language baptism saves us.
Men Bibeln säger i klara ord att dopet frälsar oss.
And certainly no one ought to say that baptism does not save us.
Och därför bör ingen säga att dopet frälsar oss icke.
Is just an interpretation of the words baptism saves us.
Och säga att det är bara en tolkning av uttrycket dopet frälsar oss.
See if the Bible says baptism saves us.
Om nu Bibeln säger dopet frälsar oss.
And somebody says baptism does not save us.
Och någon sedan säger dopet frälsar oss inte.
That is obviously not interpretation.
Så är det uppenbart inte tolkning.
That is plain, clear denial.
Utan det är en klar och tydlig förnekelse.
Or when the Calvinistic churches say that Christ did not die for all men.
Eller när den kalvinistiska kyrkan säger att Kristus dog inte för alla människor.
And the Bible says he died for all.
Men i Bibeln står det han dog för alla.
Or he tasted death for every man.
Eller han smakade döden för varje människa.
We ought not to say that that's an interpretation.
Då kan vi inte säga att det är en tolkning.
See, to say Christ died for all.
Att säga Kristus dog för alla.
Does not allow the interpretation he did not die for all.
Det tillåter inte tolkningen han dog inte för alla.
That's not an interpretation.
Det är inte en tolkning.
It's denial.
Det är förnekelse.
When the Bible says very clearly that God has forgiven the sins of all men.
När Bibeln säger helt tydligt att Gud har förlåtit alla människors synder.
And somebody says that that does not can't mean that Christ has forgiven also the unbelievers.
Och sedan någon säger att det kan inte betyda att Kristus menar att han har förlåtit också de otroende.
This is again not interpretation.
Då är detta återigen inte tolkning.
It is simply plain denial.
Utan det är helt enkelt klar förnekelse.
If the Bible says the world was created in 6 days.
Om Bibeln säger att världen har skapats på 6 dagar.
And somebody says the world was not created in 6 days.
Och någon sedan säger världen skapades inte alls på 6 dagar.
That's not interpretation.
Då är det inte tolkning.
That's a denial.
Utan det är förnekelse.
And so we could go through all of the false doctrines that are taught in the outward Christian church.
Och så kan vi gå igenom alla de falska läror som har börjat att tolereras inom den kristna kyrkan.
And we could see that they are refusals to let the Bible, the clear plain words of the Bible stand in their real meaning.
Och vi kan se att det är frågan om en vägran att låta Bibelns klara tydliga ord stå där så som de är menade.
It may well be true that sometimes some of these doctrines are dangerous for natural man.
Det kan förvisso vara sant att en del av dessa läror är farliga för den naturliga människan.
The Bible speaks of those who use their Christian liberty as a cloak for maliciousness.
Det finns, Bibeln talar om dem som använder sin kristna frihet som en förklädnad för ett syndande på nåden.
The Bible says that the preaching of the gospel is a savor of death unto death to some people.
Bibeln säger att evangelium är en frälsning från död till död för vissa människor.
And it is clear that some people draw wrong conclusions from some of the doctrines of the Bible.
Så det är helt klart att det finns människor som också drar felaktiga slutsatser från Bibelns läror.
Some men, for example, will say.
Det finns till exempel en del som säger.
Since Christ has taken away all our sins.
Eftersom Kristus har tagit bort alla våra synder.
And since we are saved by grace.
Och eftersom vi är frälsta av nåd.
We don't have to be so concerned about what sins we commit.
Så behöver vi inte bry oss så mycket om de synder vi begår.
Now that does not mean now that we should stop preaching salvation by grace.
Men detta betyder nu inte att vi ska sluta predika frälsning av nåd alena.
That is what the Catholic Church has done.
Det är vad den katolska kyrkan har gjort.
They always say that the Lutherans encourage people to live in sin by their doctrine of salvation by grace.
De säger att den lutherska kyrkan uppmuntrar alltid människor att synda genom sin lära om nåd alena.
In other words, they look upon the doctrine of salvation by grace as a danger to men.
Med andra ord så ser de på läran om frälsning av nåd alena som en fara för människor.
And we will admit that some men misuse it.
Och vi kan medge att det finns vissa människor som missbrukar den.
But the Bible still says we are saved by grace without works.
Men likväl så säger Bibeln alltjämt att vi är frälsta av nåd utan gärningar.
And so it ought to be clear to us.
Och därför bör det stå klart för oss.
That differences in doctrine are not just differences in interpretation.
Att läroskillnaderna är inte just skillnader i tolkning.
To say that this is not the body of Christ in the Lord's Supper.
Att säga att det är inte Kristi kropp och blod i nattvarden.
Is again not an interpretation of the word "this is my body."
Är återigen inte en tolkning av orden "detta är min kropp."
And that brings us to the chief issue in the church question today.
Och detta för oss nu till huvudfrågan när det gäller kyrkofrågan i vår tid.
Namely the unity of the church.
Nämligen kyrkans enhet.
On that we wish to say
på den punkten bör vi säga en hel del.
But before we speak of the unity of the church in itself,
men innan vi går in på detta med kyrkans enhet,
we need to remind ourselves that the church,
så bör vi påminna oss om att kyrkan,
that is the holy Christian church, is invisible.
Den heliga kristna kyrkan, den är osynlig.
The concept of a church which is hidden from the eyes of men,
tanken på kyrkan som något som är dolt för människors ögon,
is taught clearly already in the Old Testament.
Läres redan i Gamla testamentet.
We know that in the Old Testament the children of Israel as a nation were often called the people of God.
Vi vet att Israels barn, Guds folk, kallas så som nation ofta Guds folk.
And yet the prophets again and again spoke of the remnant in Israel that would be saved.
Och ändå så talar profeterna om igen om den kvarleva, den rest som ska bli frälst.
And at the time of Elijah, as you remember,
och på Elias tid, som ni kommer ihåg,
Elijah thought that he was the only one left who was faithful to God in Israel.
Så trodde Elia att han var den enda som var kvar så som en troende i Israel.
And God told him about the 7,000 who had not bowed their knees to Baal.
Men Gud uppenbarade då för honom att det fanns 7,000 som ännu inte hade böjt knä för Baal.
And the Savior too points to the invisibility of the church.
Och också frälsaren påtalar kyrkans osynlighet.
In Luke chapter 17 verse 20.
I Lukas 17 vers 20.
Where he says that the kingdom of God does not come by observation.
Där han säger att Guds rike kommer inte så att det kan ses.
In other words, you cannot pick out those people who are ruled by God.
Du, med andra ord, så kan du inte gå och peka ut de människor som regeras av Gud.
Only the Lord knows who are his.
Endast Herren vet vilka som är hans.
Only believers, as we saw, are members of the church.
Och bara troende är, som vi sa förut, medlemmar i kyrkan.
For only believers are holy.
Ty endast troende är heliga.
Only believers are possessors of the forgiveness of sins.
Endast troende är ägare av syndernas förlåtelse.
But faith is an invisible thing.
Men tron är nu något osynligt.
And we can never see who the Christians are.
Och därför kan vi aldrig se vilka som är de kristna.
We can never look into a man's heart to see whether he really is a believer.
Ty vi kan inte se in i andra människors hjärtan och se om de är troende eller ej.
And for that reason we can never see the real holy Christian church.
Och av den anledningen kan vi aldrig se den verkliga heliga kristna kyrkan.
And just as the church itself is invisible,
och precis som kyrkan själv är osynlig,
the unity of the church is also really an invisible unity.
Så är kyrkans enhet också en osynlig enhet.
All believers all over the world,
alla troende över hela världen,
are members of the one fold under the one shepherd.
Är medlemmar i den enda jorden under den enda herden.
All these believers have the same faith.
Alla dessa troende har samma tro.
Because the only faith that saves is the faith in the one Lord.
Ty den enda tro som frälsar är tron på den enda Herre.
And since Jesus becomes our Lord only through his vicarious atonement.
Och eftersom Jesus blir vår Herre endast genom hans ställföreträdande gottgörelse.
Through which he delivered us from the kingdom of the devil.
Genom vilken han befriade oss från djävulens rike.
This makes it clear.
Så gör detta det klart.
That it is not any kind of faith that makes us members of the church.
Att inte är vilken tro som helst som gör oss medlemmar i kyrkan.
But only that faith which believes in the vicarious atonement.
Utan endast den tro som tror på den ställföreträdande försoningen.
And the justification of the sinner through God's free gift.
Och Guds rättfärdiggörelse av syndaren så som en fri gåva.
This is the only kind of faith which is worked by the one Spirit.
Det är den enda tro som verkas av den enda anden.
And these things are emphasized for us in what Paul says in Ephesians chapter 4 verses 3 to 6.
Och detta betonas för oss av aposteln Paulus i vad han säger i Efesierbrevet 4 till 6.
Just read those verses.
Vi kan läsa de verserna.
Chapter 4 verses 3 to 6.
Verserna 3-6. Och vinnlägger ni er om att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande, lika som i och bliven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla.
On this level it makes no difference to what outward church a person belongs.
När vi talar om detta på denna nivå så spelar det alltså ingen roll vilken yttre kyrka man tillhör.
If he truly puts his trust not in what he has done.
Om han nämligen i sanning lägger sin förtröstan på vad han har utfört.
But solely and alone in what Christ has done for our salvation.
Endast och allenast på vad Kristus har gjort för vår frälsning.
He is one with us in the one holy Christian church.
Då är han ett med oss i den enda heliga allmänliga kyrkan.
Which knows only one faith.
Som bara känner till en enda tro.
One Lord.
En enda Herre.
One Spirit.
En enda ande.
One body.
En enda kropp.
One God and Father.
En enda Gud och Fader.
On this level all Christians all over the world are our brothers in Christ.
På denna nivå så är alla bröder och systrar över hela världen ett i Kristus.
On this level also all Christians join in their prayers for and with each other.
Och på denna nivå så förenar sig också alla kristna i bön för och med varandra.
This is the one undivided unity of the Christian church.
Detta är den enda oskiljbara enheten i den kristna kyrkan.
But this one faith is worked by the Holy Spirit through word and sacrament.
Men denna enda tro verkas av den helige ande genom ord och sakrament.
Only where God's word is correctly taught.
Endast där Guds ord läres rätt.
And only where the sacraments are correctly administered.
Och endast där sakramenten utskiftas rätt.
Can that faith be worked which makes men members of the church?
Kan denna tro verkas som gör människor till medlemmar i kyrkan?
But we must remember that the word of God is correctly taught wherever the Bible is read.
Då måste vi komma ihåg att Guds ord läres rätt överallt där Bibeln läses.
Many false doctrines may be taught side by side with this.
Många falska läror kan framföras sida vid sida med den.
And we have more to say about that later.
Och vi måste säga mycket mer om just detta senare.
But in a Roman Catholic church, for example.
Till exempel i en romersk-katolsk kyrka.
A priest from the pulpit may preach salvation by works.
Kan en präst ifrån predikstolen lära frälsning genom gärningar?
And yet a member in that church who hears the gospel read.
Likväl en medlem i denna kyrka som hör evangelium föreläsas.
Can learn the way to heaven.
Kan lära sig vägen till himmelen.
And we'll say more of this in the afternoon session.
Och vi ska komma tillbaka och säga mer om detta i eftermiddag. Måste vi stanna här, tiden är ute.